Tänk dig att simma 1,5 kilometer i 16 gradigt vatten. Därefter cykla 4 mil och sen springa 1 mil varje dag i 30 dagar i rad. Att alltså göra 30 triathlon på en månad. Låter det omöjligt? Det är det inte för Stefan Zetterström och Gisela Lindoff från Trollbäcken i Tyresö. De har precis gjort det. I italienska Lonato invid Gardasjön mellan Brescia och Verona. Jag undrar hur man kan få idén att göra det. Och jag som undrar heter Jerker Pettersson. I det här programmet ska vi höra Stefan och Gisela berätta om 30 triathlon på 30 dagar.
Jag fick idén egentligen från att 2012 så var det 10 Ironman på Sicilien. Och då pratade de om att nu ska vi göra 30 Ironman i Italien om ja, 1,5 år. Och då kom jag på idén att jag tänker inte göra 30 Ironman utan tänker skriva en bok om det. Men när jag ändå sitter där för att skriva en bok om den stora tävlingen så kom jag på att jag, Gisela, måste göra någonting. Och då blir det 30 triathlon som vi kallar för olympisk distans, en något kortare sträcka. Det gör att vi samtidigt orkar träna och jobba parallellt.
Hur lång tid tar det då att göra den här triathlon?
Det tog som kortast 3:11 faktiskt och som längst 3:48 vill jag minnas. Och det berodde lite på att de förändrade banstrukturen. Cykelbanan förändrades vid 5 tillfällen. Och från att ha varit väldigt bergigt de första dagarna så gick man över till en slätare cykelbana. Och det gjorde ju att vi då kunde sänka våra tider. Dessutom var vi faktiskt lite jagade av den här världsrekordstiden. Det dök ju upp, vad var det, 15 dagar in i vår tävling så fick vi ett besked om att det fanns en kvinna som tidigare hade genomfört 30 sådana här olympiska distanser. Då blev ju helt plötsligt tiden intressant, inte bara antalet, vilket vi trodde från början.
Hur såg en sån här triathlon-dag ut då? På morgon går man upp liksom och käkar frukost som vanligt och sen ut och kör, eller hur funkar det?
Ja, vi gick väl upp klockan 6:30 dagar i rad, det var nästan det som var tyngst till slut. Det är väldigt enformigt, det måste jag erkänna. Man kliver upp, äter sin frukost. Jag vet inte hur länge var vi innan, en halvtimme innan på tävlingsplats. Och sen hoppar man ner i poolen och sen är man igång. Det är samma rutin dag ut och dag in, men det är enda sättet att det fungerar också för att man stänger av till slut. Man vet vad man ska göra, när man ska göra.
Man börjar alltså med simningen?
Ja.
Och vad fortsätter man med?
Cykeln. Ja. Så det värsta sist.
Det är löpningen där.
Det som var intressant här, det var ju att egentligen det var, man kan säga att klimatet var egentligen två klimat. Säger man Italien, eller om du säger det till mig, så tänker jag ju spontant nu, utan nu har jag varit där så nu har jag en annan tanke, men innan så var ju liksom att det är varmt, det är soligt och det är mysigt. Och det var väldigt varmt, soligt och mysigt de första 7-8 dagarna, låg och pendlade mellan plus 30, plus 32. Nästan för varmt för vår tävlingsform i och med att den pågår så länge. Men det var ju behagligt och vattnet var rätt skönt. Man fick svalka sig i poolen. Sen byttes ju då det här klimatet och började mer påminna om vårt svenska klimat. Tempen sjönk, vi vaknade upp på morgnarna, det var 12 grader, det regnade. Och vattentemperaturen sjönk eftersom de inte hade någon värmefunktion. Alltså de hade inget aggregat som värmde upp vattnet. Så att i slutet de sista dagarna var det 16 plusgrader i vattnet. Ja, så hemskt. Folk förfrös ju helt enkelt.
Ja, det förstår jag. Det kan inte vara helt mysigt då. Men när är ni klara på dagen då efter att ha gjort de här 3 delmomenten?
Ja, vi var klara ungefär vid 12. Mellan 12 och 30.
Vi hade ju lite olika starttider. Ja. Det var ju... Så att det är svårt.
Vi skulle starta ungefär vid 9 varje morgon.
Ja, det berodde ju lite på. Sen hoppar de tillbaka igen. Ja. Till 8:30.
Ja, men det var ungefär vid 12 på dagen så var vi klara. Sen hade vi lite olika uppdrag för att jag skriver ju en bok om den här tävlingen som heter Stronger Than Iron. Den är skrivs på engelska. Den kommer lanseras i Pittsburgh till att börja med i USA nu i vår. Och den skriver jag tillsammans med en amerikansk författare och som också deltog i själva tävlingen, den långa tävlingen. Jag hade också åtagit mig över Gisla, men det blev väl jag som fick ta det mest, för Gisla hade skola att göra. Så att jag hjälpte ju till att langa, serva honom. För hans fru åkte hem efter 10 dagar, så var det ett glapp på 14 dagar innan hans kompis skulle komma ner och hjälpa till. Så i 14 dagar så var det så att jag gick i mål, duschade snabbt eller torkade av mig snabbt, käkade någonting och så drog jag upp till cykelbanan för att hjälpa Wayne då, Wayne Kurtz, för langa dricka och bananer och bullar och mackor och vad det nu var. Så att det gick ju ett, va?
Så ni hade följt upp de här veckorna, förstår jag. Fick ni någon tid för återhämtning då?
Ja, tillräckligt skulle jag säga. Man inser ju ganska fort, även om man ser de här stora åtta som vi kallar dem, att kroppen klarar mer än vad man tror. Betydligt mer. Och göra 30 Ironman i 30 dagar som de gjorde, och ändå se att de kan göra mer. Så att det viktiga är ju nästan att äta. Och det gjorde vi. Det var inga problem.
Nej. Alltså, nu blir man ju så här lite skum. Va? Och vi är ju skumma människor. Hela den här världen, ultra triathlonvärlden. När jag säger ultra betyder det att det är sträckor som är längre än de normalt längsta. Om vi pratar om ultralöpning, då börjar ultralöpning efter att ha passerat ett maraton. Upp till maraton är det någon sorts standard eller vad vi kallar det för. Men när du passerar den sträckan maraton, då hamnar vi i ultravärlden. Skulle vi titta på triathlon, så är det i och för sig definitionerna går isär. Man säger till och med faktiskt att ett Ironman idag att betrakta som en ultra definitionsmässigt, även om den ingår i de två organisationer. I ITAs organisation så är Ironman det längsta. I vår organisation IUTA, då börjar vi på dubbel Ironman och uppåt. Så att vi är ju vana vid att träna och tävla något kopiöst i förhållande till, om vi ska använda uttrycket, normala människor. Så om vi säger att en normal människa tränar för en maraton, så tränar ju vi för dubbla maraton. Då blir inte våra dagar så oerhört mäktiga med 3-3,5 timmes träning. Även om vi ligger på gult ljus, som jag brukar säga, så gränsen till rött. Så vi har en chans att återhämta oss fysiskt, ja.
Ja, det var just det jag tänkte. Hur 17 laddar man för 30 triathlon, 30, eller 30 dagar i rad?
Ja, psykologi och Sobril, tror jag.
Ja. Det här var ju så nytt också. Jag har aldrig hållit på flera dagar i sträck. Alltså, länge har jag hållit på, 30 timmar. Men just att göra samma sak 30 dagar i sträck. Så att så här efteråt, det är ju mer en mental kamp än en fysisk kamp, så skulle jag säga. Att orka när du kliver upp dag 13 och går ut där igen och vet att du har 17 dagar kvar. Och det enda man vill ha en sovmorgon eller lite lugn och ro.
Ja, man säger, vilken dag var värst? Går det att säga så?
Nej.
Inte just vilken dag, skulle jag säga, men man kan börja prata om perioder, skulle jag säga. Jag skulle säga att man delar ju upp det här. Det här bygger vår träning och tävlingsvärld vi lever i. Där måste man dela upp. Det är många som delar upp kortare. Men du måste tänka så här, att var tredje varv på cykeln till exempel, då får jag dricka eller äta, ta en bulle eller en godis. Det är högersvängen där, då har jag gjort halva varvet. Vänstersvängen där, då har jag ungefär en tredjedel kvar. Alltså man delar upp det här i olika delar, för det går inte att tänka, ja, nu startar vi, älskling, nu kör vi simmet och nu har vi, om 3,5 timme får vi vila. Alltså det blir för jobbigt att äta. Därför så måste man dela upp det, och då lär man sig det här genom att man håller på så länge med våra träningar och tävlingar, att man lär sig ett tänk och liksom börjar dela upp de här delarna. Men det är klart att huvudet gör ondast. Nu gjorde vi så att vi kände att någon hållpunkt, det ligger kanske vid 10. Då har du gjort en decka. Det är ju så man delar upp det. Decka, dubbeldecka, trippeldecka. Efter deckan, då känner vi ju 10. Nu har vi nått ett mål. Men när du vaknar dag 11 och går ut och simmar, vad är nästa mål? Det blir ju en dubbeldecka då. Men det är ju 9 gånger till, och så kanske tanken glider plus 10. Det är 19 dagar kvar. Så jag skulle säga att någonstans mellan dag 10 till 21, 22, ja, där gjorde det ondast i pannan.
Hur gör man då för att komma över just den där, vi kallar det smärtan då i pannan, att liksom ändå ta sig vidare?
Jag tänkte bara säga att det här låter så fel, men man kör bara. Man stänger av och kör. Som du brukar säga, allting har ju ett slut.
Ja, men det är nog riktigt. För det är
liksom inget magiskt mer, utan man...
Nej, och säga att det är roligt, det vore ju att ljuga såklart. Ja. Du kan inte lura någon till att säga att det är roligt dag 13. Men roligt är det inte på det sättet. Det kan vara stimulerande, det kan vara äggande, triggande, det kan det vara, men det är inte roligt längre, utan då är det man biter ihop. Så vet man vet någonstans i framtiden att du kommer springa över mållinjen för sista dagen, och då är ju liksom glädjeruset, då kommer all betalning, då kommer känslan av att allt detta var värt.
Så just det där dag 30 när det är klart, när det liksom kan sätta check. Hur är känslan då? Är det euforisk eller?
Jag skulle mer säga att det är någon form av tomhet. Det är lite konstig känsla, för att dag 15-16 då ser man framför sig att man ska passera mållinjen och gråta ungefär av glädje. Men när man väl går i mål, då är det bara så skönt att det är över. Det är bara som man andas ut. Det är 10 kilo lättare, jag vet inte.
Vi har ju båda erfarenhet av den här formen nu som vi gjorde i Italien, så har vi också erfarenhet av det som är själva världscupstävlingarna, de normala. Det är ju så här, då är det dubbel Ironman, då kör man dubbla simsträckan, dubbla cykelsträckan, dubbla löpsträckan. Och det tar för mig som bäst 29 timmar. Gisla har någon tid på 34 timmar. Då är man ju på gång i 29-35 timmar i sträck innan man får vila. Så var ju inte de här dagarna. Det var ju delat upp. Så att jag vill ju påstå från mitt håll att känslan av att gå i mål på en dubbel Ironman. Jag har gjort 5 och jag tror att jag har lika starka känslor varje gång. Den är euforisk. Alltså i det läget så är det nästan så att du börjar förväxla dig själv med Superman. Alltså då känner du att S-et på, det sitter där på bröstet. Ja, men så är det. Det är en enorm tillfredsställelse. Men den känslan fick jag inte på samma sätt i Italien. Det var bättre, som Gisela då beskriver, skönt att det är över. Det var mer känslan. Men samtidigt en känsla av tomhet. Jag menar, vi har gjort det här i 30 dagar. Är det slut nu?
Mm. Vad gjorde ni? Gick ni och firade med champagne?
Bokstavligen gjorde vi det. Vi fick ju en flaska champagne.
Ja.
Jag kan ju tänka mig att man då är ett par och genomför det här, måste vara speciellt, för att det är påfrestningar och utmaningar, och blir ni griniga någon gång?
Den frågan är nog bättre att skicka till Gisela.
Jag kan bli lite grinig, för att vara snäll mot mig själv och säga det. Nej, jag kan bli fy förbannad, och tyvärr så tar jag ut det på Stefan, det gör jag. Och jag vet inte riktigt varför man hamnar så, men det är väl tröttheten.
Ja, alltså det är väl så att det är ju en styrka att vara två. Det är ju tveklöst på det sättet, om vi ser det sett över ett år. Det är svårt att hålla på med den idrott vi gör, dessutom då när den är bunden till världen, i och med att vi reser ju rätt mycket och deltar i tävlingar utomlands. Alltså skulle den ena vara helt ointresserad och den andra brinner för det, det blir rätt svårt att få ihop relationen på det sättet. Så där ligger ju styrkan, att vi tränar ihop, vi har samma planer, samma mål, och det gör ju att, ja, det är en förutsättning att man gör detsamma. Men det är inte alltid en fördel på tävlingar, inte ens på träningar alltid, att man gör det ihop, för blir man trött, får man ont, så vill man ju ta ut det på något sätt. Och har man då sin käresta, då är ju risken eller chansen, hur man säger, att det är där man lastar grejerna. Man lastar det ju inte på en okänd crewmedlem som hjälper den. Det händer ju inte. Så det är väl det som inträffar emellanåt, att man tar ut det på varandra på ett eller annat sätt.
Vi har talat en hel del här också om Ironman. Och då måste vi nog berätta för lyssnarna, vad är en Ironman?
Ska man säga att det är modern och fadern i all triathlon. Det är den här... Vad kommer det ifrån?
Det kommer från Hawaii. Det är någon sån här, jag ska inte säga att det är en skröna, det är säkert sanning. Det inleddes med att någon, som jag vill minnas, en kapten, en amerikansk kapten, fick idén och funderade på vem är snabbast? Vem är starkast, uthålligast? En simmare, en cyklist eller en löpare? Och för att testa det där så satte man ihop en triathlon, tre grenar. Så att man ville då ha en simmare som skulle delta, simma, cykla och springa. Och så cyklisten skulle göra de samma grenarna och även löparen då. Så skulle man se i slutändan vem som var uthålligast. För den som vann var ju då tydligen den bästa idrotten att välja.
Jag var nog rätt då sen, för jag vill säga att det var tre vänner som satt på en pub ja, ungefär.
Men det var en kapten, ja. Vill jag minnas, en armékapten, ja. Men okej. Börja bråket redan, vi tränar inte. Ja, i vilket fall som helst, man satt ihop den på 70-talet någon gång var det i alla fall, jag vill minnas i slutet av 70-talet satt man ihop den här tävlingen och så körde man den på en av öarna i Hawaii. Och jag minns faktiskt inte vem som vann, jag vet inte ens om jag läst vem som vann, men någon vann denna tävling och det var startskottet för sporten triathlon. Och där har man nu också varje år det så kallade officiella VM:et i Ironman. Nu så här, Ironman, om man ska vara väldigt noga, vilket man ska vara numera. Ironman är inte en sträcka. Ironman är ett varumärke. Och det har vi blivit upplysta om, vi som håller på med dubbel Ironman. Vi får inte ens använda ordet längre, så det heter inte dubbel Ironman heller längre egentligen. Men det som vi som folk eller lekmannamässigt känner till, så Ironman är sträckan och då simmar man ju 3800 meter. Sen cyklar man 180 kilometer, alltså 18 mil. Kliver av för att avsluta med att springa 4,2 mil ett maraton. Det är vad vi kallar för Ironman-sträckan, i alla fall lekmannamässigt.
Och jag förstår då, Gisela, du har alltså gjort en dubbel Ironman och det har du gjort som den yngsta tjejen i världen och den första från Sverige.
Det stämmer bra det. Det var för, vad blir det nu, 2 år sedan?
2012.
Ja, 2000.
Ja, förra året var det. 2012 i Tampa, i Florida.
Är det bara ett år sedan?
Ja.
Jag blir förvånad själv. Ja, då gjorde jag det förra året då. Jag blandade ihop. Ja, det var något, det är speciellt. Jag har gjort en Ironman och jag har gjort 30 olympiska och gjort mycket konstiga tävlingar, men de tävlingarna är speciella, ultra Ironmanen, för att det kostar så mycket mer. Återigen, det är huvudet någonstans där när du håller på i över 30 timmar. Det är så svårt att förklara för de som inte har hållit på med den här typen av idrott, men de dalarna man går igenom ibland, det är något så överjävligt stundtals.
Det är ju frågan då, hur är de där 30 timmarna? Går det att säga liksom att efter 6-7 timmar då var det jävligast och sen gick det upp och ner? Eller hur funkar det helt enkelt?
Det konstiga tiden, nu låter man ju som man håller på med något annat, men tiden går både fort och långsamt. Ibland går tiden väldigt fort, ibland kan 3 timmar bara passera som i en ögonblick. Men sen hamnar du, och det är speciellt på löpningen, då hamnar man i de här svackorna när man börjar gå. Och då går det istället väldigt långsamt när man är nere på kanske 8-9 minuters tempo per kilometer och bara drar sig fram ungefär.
Att du är då den yngsta och den andra från Sverige, då har du några, är det officiella rekord på det?
Jag är faktiskt inte enda i Sverige. Det var Marie Johansson gjorde Tampa i år.
Samma tävling, ja.
Samma tävling. Och hon slog mig med någon timme tror jag. Så att jag har kvar rekordet att vara yngst i världen i alla fall. Det är mitt.
Ja, det är ju banbrytande bland kvinnor, för du är fortfarande den första kvinnan i Sverige som har gjort det. Så att du är pionjär på det sättet. Det kan ingen ta ifrån dig.
26 år
gammal, och det var du inte ens då, va? Då var du 25. Eller du hade inte ens fyllt. Det var, här var dagarna före du fyllde år. Så du var 24 år och nästan 11 och en halv månad. Ja, det är makalöst i sig. Eftersom de här tävlingarna vi deltar i så är man inte ung. Så enkelt är det. Utan man snittar, jag ska säga, vad kan snittåldern ligga på alla vi möter? Det är cirka talet plus höga 30. Runt 40 ligger medelåldern på de som deltar i de här tävlingarna. Den äldsta, Audrey Packrin, han slutade förra året, han var 74. Den äldsta nu som håller på officiellt är Guy Roussie från Frankrike som är 64.
Du, Gisela, hur 17 känns det då efter de här 30 timmarna när du har gjort en dubbla Ironman? Är det, ja, vad säger man, vad gör man?
Det, du var inne på det tidigare, det är så otroligt stort när man passerar mållinjen. Du vill bara gråta, du vill skratta, du vill lägga dig ner och du vill hoppa, du vill göra allt samtidigt. Så att jag tror nästan jag bara stod där till slut. det var så många känslor, så mycket intryck, allt bara kom på en gång. Det är så, jag unnar nästan alla människor att få uppleva det en gång, för det är något otroligt att du själv genomför det här, och sen när du passerar den där mållinjen, då har man förtjänat det. Det är så skönt.
Och då undrar man, vad är det som driver er till det här?
Den frågan har man ju försökt att besvara många gånger. Och,
varför inte är det på något sätt?
Precis, alltså jag får ju frågan varför. Ja. Jag har ju som jag sagt föreläst om det här ämnet, vad vi håller på med. Och det är till och med människor som faktiskt blir provocerade. Alltså, de blir arga. De verkligen frågasätter, varför gör du? Du måste vara dum i ditt huvud. Men jag kan ju vända på det, som Gisla säger. Varför skulle jag inte göra det då? För att när man går ner till kärnan, vad vi pysslar med, så kan man säga så här. Varför lägger du ner x antal timmar i veckan, månaden, året på att jobba på ett arbete du inte speciellt mycket trivs med? Du vet att du måste ha pengar, men du trivs inte. Och det är väldigt många som inte trivs med sitt arbete. Men de släpar sig dit 40 timmar i veckan och gånger veckor, gånger månader och år, så blir det rätt mycket. Jag har ju valt det här fritt. Det är mitt fria val. Och det jag är sugen på, det är ju inte att slå någon annan, att hinna före med min vänster eller högertå, utan det är att utmana mig själv. Vad har jag för begränsningar? För varje människa har någon form av föreställning av vad ens begränsning går. Att jag kan göra så men inte mer. Och jag kan ha två jobb eller ett jobb eller ett och ett halvt jobb men inte mer. Det var det som började locka mig att testa då. För jag startade ju som en gammal trött tjock säl. I början på 2000-talet fick en start till Vasaloppet och jag hade avskytt uthållighetsträning hela mitt liv, men hade ändå hållit på med idrott, såklart, med lagsporter där man kan gömma sig bakom andra som är piggare i benen. Men då när jag gjorde det och klarade av det där, det var då jag triggades igång att testa. Kan jag åka ett Vasalopp, kan vi teoretiskt åka två om det nu skulle roa mig. Eller göra någonting annat som är ännu värre eller längre för att se hur långt jag kan komma. Så det är min drivkraft, att testa mina gränser utan att utsätta min hälsa, så att säga.
Ja, det är en fråga som man tänker också. Hur vet man när inte kroppen tar skada, eller när den tar skada? Var går gränsen, så att säga?
Jag tittar på det, Gisla. Ja, men
det är en ganska svår fråga, men samtidigt, jag vet inte. Man lär sig sin kropp, man lär sig vad som är farligt ont och vad som är bara ont. Det är som smärta, som nu när jag sprang i Italien. Löparknä, det blir ofta inte värre, det gör bara ont. Så att då vet jag, då kan jag springa i 30 dagar. Men hade jag vrickat foten och den något hade gått av, då hade jag ju fått bryta för framtidens skull. För att det är inte värt det om jag vet att jag inte kan fortsätta om 2-3 år. Så att någonstans får man göra en bedömning fall till fall.
Och vi tänker oss nu att några lyssnare sitter här och de blir lite sugna på, tänk om jag också kan, tänk triathlon och så vidare. Finns det några första topp 3 råd att ge, skicka med på vägen?
Skynda långsamt är väl nummer 1. Jag tror många gör det misstaget, och nu tänker jag dra er män över en kam. Det är att ni tänker tillbaka på er storhetstid när ni kunde springa 5 km på 20 minuter och sen går ni ut 15 år senare och försöker göra samma tid, och då går man bara sönder. Det är bättre att skynda långsamt i början, att få in rörelsen i kroppen. Det är steget, farten kan komma sen.
Ja, helt rätt. Jag hade ju tur i oturen, eller hur man nu ska använda, vad man ska använda för uttryck. Jag hade ju för sig hjälp av folk runt omkring mig som lärde mig åka skidor, som lärde mig alltså börja berätta, och de var väl inte så himla mycket bättre än jag. Skidorna var de bättre, men inte de andra sporterna, vilket gjorde att det gick inte speciellt fort och det var inte speciellt hårt, utan man fick sakta bygga upp sig, för det handlar ju om att bygga upp ligament och att man ska klara av de här stötarna, de här nötningarna hela tiden. Och så, precis som Gisla säger, det finns så många män i min ålder och yngre som har gjort lumpen, och de minns hur starka de var. Och det är inte så att man börjar då från ett igen, utan då börjar man där man slutade i lumpen. Det är där man börjar. Mm. Och det är helt fel taktik. Men för att då övergå till de här överjäkliga grejerna då, om man säger att Ironman bara det är en överjäklig grej, vilket det är för många, så var att jag hade ju tur. Jag hittade, för det är mitt råd nummer två utöver självklart ska man börja i sakta gemak, det är att gå ut på nätet, för idag finns det så mycket träningsråd av både kloka och okloka, men man kan lura sig till slut vem de kloka är. Och jag hittade en klok, han hade lagt upp ett träningsprogram för en Ironman, då kunde man välja vad man trodde man skulle gå i mål på, och det följde jag. Och hans råd var att aldrig liksom hålla på att pressa sig för mycket, utan gör de här sakerna, men gå inte så att hjärtat rusar, heter det, utan gör det i långsamt, men gör timmarna. För det är timmarna som kommer att säga, betala sig när du sen står där på starten. Och jag gjorde ju det. Sen kan man ju då, när jag säger oturen, det var att jag tränade nog lite för lugnt. Va? Så jag fick ju aldrig någon fart i kroppen. Men jag klarade mitt mål att gå i mål inom utsatt tid. Men det gjorde att jag byggde ju upp mina ligament och kropp. Inga skador, ingenting, utan styrkan kom. Så när jag ökade trycket, när jag kör ju lite snabbare grejer idag, även om jag inte kör som i lumpen, men snabbare, så är min kropp förberedd. Den är redan anpassad för att kunna växla över till en ytterligare snabbare växel. Så det är råd nummer två då, utöver att ta det lugnt. Gå ut och titta på nätet. Det finns hur mycket forum idag som helst där man kan få vägledning. Allt från läsa sig till det, till att få PT, få råd över nätet. Vissa är gratis, andra betalar man för.
Lägger jag till det, att vara lite källkritisk. Och sen, man kan inte alltid jämföra sig med andra på nätet, för att i de där forumen, det är lite lumparsnack även där. Så att någonstans du måste utgå samtidigt från dig själv. Och många säger att jag har inte tränat på 5 veckor och idag gick jag ut och sprang milen på 40 minuter. Det är väldigt mycket snack. Så att man ska plocka russerna från nätet och veta, någonstans lära sig sålla vad som bara är skitsnack helt enkelt. Men det kommer lite med tiden.
Då får jag väl säga att råd 3B då, om det var 3A. Det ligger i linje med vad du säger. Det är så att jag tycker inte att utgångspunkten för ens start på en ny fas i livet, om man nu ska träna, om det är den nya fasen, och tävla till och med, det finns ju motionstävlingar, men det kallas väl också för tävling, så är ju inte det att man ska jämföra med andra, utan man ska ju jämföra med sig själv. Det är en sak om man är 18 år, 16 år eller som Gisla 26 år, då kan man jämföra med andra, för då har man fortfarande, som jag säger, potentialen att kunna bli någonting inom den vanliga idrottsvärlden, det som Riksidrottsförbundet står bakom. Då finns den möjligheten. Men är man som jag, börjar 40, man är 50, att springa omkring och bryta arm i sina arbetskollegor, jag tycker, det kan man väl göra om man tycker det är skoj i gruppen, men alla uppskattar inte det här. Det är det man glömmer bort. Alltså, många män som börjar när jag började, de tar det här på för stort allvar, och sig själva tycker jag på för stort allvar. Man börjar jaga tider. Man springer första maran eller halvmaran eller milen och är nöjd med att man tog sig mål, men sen växlar man över. Men det var ju inte speciellt bra tid, tycker man. Och så tycker man att man måste utskilja sig lite mer från de andra. Man vill vara i gruppen ett tag, men sen har man gjort någonting som är lite bättre än gruppen. Då vill man bli verkligen bättre än gruppen, och då börjar den här jakten på tider. Och då tycker jag det är så tragiskt att se män i min ålder som kommer flåsandes över bansträckningen och som kommer in och är besviken efter att ha sprungit 4,2 mil. För det var 30 sekunder sämre än dennes föregående personbästa. Alltså, det tycker jag är tragiskt. Tycker jag man har missat poängen. För det är ju så att när vi kommer i mål, även om vi gör en jättetid på 3 timmar och 17 minuter gick jag mål på morgonen, så är det så att den som vann tävlingen har redan duschat, ätit och kanske på väg till flygplatsen. Då går jag i mål och står där och knyter mina nävar. Ja, men det kan man väl göra då. Men alltså, vi har ju lämnat tävlingen på riksidrottsförbundsnivå. Vi ska väl tävla mot oss själva och se till att vi får ett fysiskt bra liv, att vi är pigga, glada, orkar jobba, orkar vara, leva länge, om det nu är ett mål, vilket det borde vara för de flesta, för att vi kommer ju alla att gå ändå, och det kan vi inte hindra, och då kan man väl försöka leva så länge det går i alla fall. Don't you cry for the lost, smile for the living, get what you need and give what you're given, you know life's for the living, so living, or you're better off dead. Don't you cry for the lost, smile for the living, get what you need and give what you're given, life's for the living, so live it, or you're better off dead.
Om vi då lite avslutningsvis tittar på hur ser ert 2014 ut? För jag förstår att ni tänker inte sluta genomföra triathlon och Ironman och så vidare.
Nej, tyvärr. Det här är ditt område, Gisla, för jag trodde nu att jag skulle få vila, men...
Det är väl lite löst, men tanken, jag har inte satt 2014 helt och hållet, men tanken är väl att göra en Ironman om dagen i 5 dagar i Spanien nästa sommar som träning inför 2015, då tanken är ju att 10 i rad. Så att min plan och förhoppning att bli första svenska kvinna som gör en däcka Ironman, och då är det då 10 Ironman i rad i 10 dagar.
Och det är alltså 2015 du snackar om då? Jag
hade velat göra det nästa år, men kommer söka en skola här i Stockholm som, de är inte riktigt så flexibla när man ska dyka upp där, så att jag måste infinna mig.
Men nästa år är det då alltså Spanien, var i Spanien är där då?
Ja, det är lite oklart. Ja. En av de som arrangerade tävlingen i Italien, han bor i Spanien, han är italienare men bor i Spanien. Ja. Han vill hålla en sån här däcka som det heter, alltså 10 år. Men som Gisla säger, det kommer att bli lite tajt för oss att bli klara till den redan till augusti. Med anledning av att dels så ska vi göra något helt annat i vinter. Vi ska åka skidor 8 veckor på längden bara för att tycka det är roligt. Sen ska vi åka till USA en månad och lansera boken som vi har skrivit. Vi kommer inte att vara där, men i och med att Gisla väckte upp mig ur min slummer där i Italien. Jag trodde nu är vi klara, nu kan vi väl äta kaffe, bulla och lyssna på Melodikrysset. Nej, då blev Gisla helt plötsligt alldeles förtjust i tanken att göra en däcka. Så nu har hon dragit in mig i det, men då blir det 2015, det är realistiskt. Det är för att man inte skyndar, även vi som är vältränade vill inte skynda.
Det blir intressant också för den. Det ska bli lite kul att testa.
Ja, absolut. Bara göra 2 dagar tycker jag ska bli intressant.
Så det ska bli kul.
Men annars är ju målet som vi började med. Vårt mål för 2014 var ju annars att springa 1 maraton i månaden i 12 månader på olika platser i världen. Och det är ju inte heller för att sticka fram tån. Det är mest för att kombinera rolig träning, roliga lopp med att besöka roliga städer här och var. Va? Vi reser ju rätt mycket som sagt och ser en del, och det är rätt kul att delta i de här arrangemangen. Så det blir väl någon sorts kombo, men eventuellt så blir den är inte riktigt satt, för nu blir det ju Pittsburgh som sagt i april-maj, och då har de ett maraton i maj där boken då gör premiär och debut. Och då tänkte vi springa Pittsburgh maraton den 4 maj. Det blir nog startskottet, och så får vi se hur det blir, va.
Ja. Men långsiktiga planen är då däcken, så att det blir mycket träning och tävlingar som kommer leda fram till den.
Men du har även en annan långsiktig plan som du nu inte berättar för lyssnarna. Och det är, du nöjer dig inte med en däcka, har du sagt till mig.
Nej.
Vad är världsrekordet för damer i rad?
11.
Det är Thea Henriksson från Danmark som har det. Hon slog det världsrekordet nu i Italien. Hon gjorde 11 i rad. Och vad vill Gisla göra?
20.
Ja, eller 12 åtminstone.
Ja, 12, men man kan inte göra 12. Mellan 15 och 20.
Och då snackar vi om Ironmans. Ja.
Men det blir väl först, det är 2016-2017 om allt. Livet kan ju komma emellan. Är jag skadefri, går träningen bra? Men det är ju det jag hoppas på i alla fall.
Så det gäller att ta det steg för steg helt enkelt.
Ja, år för år.
Då ska vi önska lycka till med det förstås. Och sen, sista frågan. Nu sitter vi här en fredagkväll i november. Vad ska ni göra nu?
Det är ju ätardag. Vi ska få äta hamburgare, men hemgjorda hamburgare. Ja. Och så får vi nalla lite godis, va?
Ja, chips kanske.
Det handlar alltså om utmaning. Om att utmana sig själv. Att öka sin kroppskännedom och att må bra. Med spänning kan vi se fram emot 2014 och 2015 och vilka utmaningar som Stefan och Gisela ska anta. Och då kanske vi sen får återvända och tala med dem igen för att höra hur det där till synes omöjliga faktiskt är möjligt. Det här programmet producerades av radiogruppen för Radio Tyresö. Jag heter Jerker Pettersson.